Här har vi en stor platan. Och det har ju sin typiska bark som är väldigt ögonfallande för plataner. Det spricker upp i stora flagor som ramlar av trädet och blottlägger i olika nyanser av gulaktigt grönt och brunaktigt grönt och grått. Så det blir väldigt spektakulärt, ser lite kamouflagefärgat ut.
När började man plantera in plataner i svenska parker?
Det gjorde man redan 1800-tal. Det är ju ett vackert träd som är lätt förstå varför man ville ha in i sortiment så att säga. Och det är ju lite på sin nordgräns här i Sverige. Men i Skåne går det mycket bra och Malmö-Lund. Särskilt Malmö är ju rikt på plataner som trivs i den hårdgjorda ytan som en stad innebär med alla sina gator och stenhus. Där trädet trivs extra bra. Och här i Lund har vi ju ett intressant exempel på användning av platan och det är Klemenstorget jag tänker på. Där står ju plataner tillsammans med lindar i en rutformation och där de knuthamlas regelbundet.
Ja, det här med hamling kanske får förklara lite grann. Det är ett speciellt begrepp som man använder med träd.
Ja, det är ju ett beskärningssätt då, där man klipper tillbaks grenarna regelbundet. Och på det sättet får man ju väldigt speciell trädform. Och ursprungligen är det ju från bondesamhället att man hamlade träd för att få kvistar som man använde som foder till djuren. Och gjorde man det regelbundet och fick en väldigt mycket tillväxt av skott som man kunde ta. Men sen har det ju även använts i landskapsarkitektmässigt och i parker och trädgårdar som ett sätt att få en viss stil på träden.
Men just den här platanen som vi står framför nu, den är då inte hamlad?
Nej, den har fått växa fritt och då blir de ju så här stora och pampiga träd.
Snett bort till höger, bakom platanen, ser du en riktig lekskulptur. Den heter Tufsen, är gjuten i konststen och är gjord av den danskfödde konstnären Egon Møller Nielsen. Skulpturen finns i flera exemplar och just det här har stått här sedan 1952. Och namnet Tufsen, ja, det var smeknamnet på konstnärens treåriga dotter. Om du nu står med näsan mot platanen och Tufsen snett framför dig till höger, så vänder du den nu helt åt höger och går i lugn takt tillbaka mot den stora grusgången och korsningen där. Alltså i riktning mot Högervallsbadet och öppningen i Stadsvallen. När du kommit fram i mitten av den stora korsningen svänger du vänster. Gå fram till öppningen i vallen och stanna där. Detta är alltså den gamla stadsvallen. En mycket gammal vall som en gång i tiden omgav hela staden Lund och som finns omnämnd redan på 1100-talet. Den hade i början en militär betydelse och efter freden i Roskilde 1658 blev den under svenskt styre även tullgräns mellan land och stad. Hela vallen runt Lund var nästan 4 kilometer lång, men efterhand som den förlorade sin betydelse som gräns skyfflades den ner i sin vallgrav. Hela vägen utom just här, där man lät den vara kvar som betesvall. Och idag finns det 604 meter kvar av den ursprungliga vallen. 1821 övergick förvaltningen av vallen till universitetet och gick i 70 år under namnet Akademiska promenaden fram till 1891. Då gick nyttjanderätten tillbaka igen till staden. Trädallén på vallen består idag mest av stora, pampiga askar. Tidigare fanns det också många almar längs med vallen. Men som är så många andra almar som har dött av almsjukan så är de flesta av dem borta nu. Och det är alltså egentligen först när vi passerar den här vallen som vi kommer in i den egentliga stadsparken. Den som blev färdig 1911. Och man kan säga att den akademiska promenaden var ett första steg i bildandet av stadsparken. Gå nu ut genom öppningen i stadsvallen och fortsätt framåt på den breda grusgången. Sväng in på den stora grusgången till vänster. Direkt till vänster ser du nu ett monument över Per Henrik Ling, den svenska gymnastikens fader. Den här sandstensreliefen höggs av Malmökonstnären Gunnar Nordborg och restes här 1939, 100 år efter Lings död. Och direkt efter Lingmonumentet, fortfarande på vänster sida, bakom den gröna papperskorgen, står ett riktigt vackert lövträd med sågtandade blad. Gå fram till det trädet och stanna där.